För drygt 100 år sedan så samlades det en grupp människor i ett hus här i Fiskebäck som tillhörde Jönsson, har jag läst mig till i någon sorts historieskrivning som jag fick på mitt skrivbord häromdagen. Och de samlades för att de ville på något sätt uttrycka sin tro tillsammans och ta reda på vad vill Gud med våra liv och med den här världen. Och man fortsatte att samlas och så småningom så ganska snart så formerade man sig och blev det man kallade Fiskebäcks missionsförening. Det blev liksom namnet. Och det tog ganska många år innan man så småningom valde att kalla sig Fiskebäcks missionsförsamling. Det tog 18 år. Under den tiden så ville man vara Fiskebäcks missionsförening. Så småningom så ville man också bygga en lokal som de kunde vara i. Så det gjorde man. Men i protokollet när man beslutade sig för att bygga den här lokalen så står det inte: vi har beslutat oss för att bygga en missionskyrka. Utan vi ska bygga ett missionshus. Så man väljer medvetet bort ordet kyrka. Man är väldigt tveksam till en början med att använda ordet församling om sig själv. Utan man säger missionsförening. Och när man ska mötas i det här missionshuset så säger man inte att man samlas för att mötas till gudstjänst. Utan man samlas för missionsmöte. Alltså man väljer bort medvetet de här orden som vi idag använder. Kyrka, gudstjänst och församling. Och tittar man på central nivå på missionsförbundet så tog det lite mer än 100 år innan man bytte från namnet missionsförbund till missionskyrka. Och då kan man ju fundera på varför var man så medveten i sitt val av vad man vill kalla sig själva och vad man vill kalla platsen där man möttes och så vidare. Ja, det finns många svar på den frågan, men det som är intressant i det här sammanhanget, tänker jag, det är att hos dem fanns det en väldigt tydlig medvetenhet om vilka de var och vad de fanns till för. Och vad på något sätt de ville vara. Så deras identitet hängde ganska mycket ihop med hur de sa och talade om sig själva. Och en sån tydlig identitet, tänker jag, har vi det idag egentligen? Vet vi varför vi kallar oss Fiskebäcks missionskyrka eller missionsförsamling? Eller heter vi bara det därför att det har vi alltid hetat? Det är det de här söndagarna nu, 6 söndagar framöver idag och 5 söndagar till, på något sätt ska försöka belysa. Alltså vad innebär det att vara en kyrka eller en församling som vi säger? Vad ligger i det? Alltså vad ligger i den identiteten? I Bibeln så finns det ju 2 begrepp för ett och samma grekiska ord. Det grekiska ordet är ekklesia. Men i våra svenska översättningar så finns det 2 ord för samma grekiska ord. Där säger man antingen församling eller kyrka. Och där har de svenska översättarna för oss på något sätt velat vägleda oss. Och säga att när Paulus till exempel talar om den lokala församlingen, då översätter vi med församling. Men om Paulus mer tänker på den här stora världsvida kyrkan, alltså alla de här församlingarna, att de ändå hör ihop i tron på något sätt, då använder man ordet kyrka. Så det kan vara bra att tänka på när man läser. För att den boken som kanske allra mest målar upp bilden av vad det är att vara kyrka eller församling. Och nu kommer jag använda de orden lite båda två. Men jag menar samma sak. Eller de hänger väldigt mycket ihop kan man säga. Därför att alla de här lokala församlingarna som man benämner församling, de utgör ju det som också kallas då kyrkan, som är den världsvida kyrkan. Så det som gäller för kyrkan, det gäller ju också för den lokala församlingen skulle man kunna säga. Så därför tror jag att man kan föra ihop de här orden och ändå läsa de här avsnitten som handlar om både kyrka och församling och tänka, ja, men det där är nog ändå någonting som talar om oss, om vår gemenskap och vår identitet. Och det som man främst ska läsa, eller främst, men det är ett tips att läsa om man vill få tag på lite grann av församlingens och kyrkans identitet och funktion och roll i den här världen. Då är det Kolosserbrevet och Efesierbrevet. Speciellt Efesierbrevet, det är där termen kyrka förekommer väldigt, väldigt många gånger. Och när jag har börjat läsa kring det här, om man tittar på de här avsnitten och det som sägs. Alltså, då överväldigas man, eller jag överväldigas. Och inser att kyrkan är ju så mycket, mycket, mycket större än vad jag någonsin kan på något sätt ta in eller tänka eller föreställa mig. Alltså det är som att Paulus har använt samma teknik som Hemingway. Ni känner till Hemingway, va? Några av er. Han använder ju isbergstekniken, kallas det. Har jag fått lära mig på någon svenska lektion någonstans. Alltså han säger någonting, men under där så finns det liksom så mycket. Och så är det lite grann när man läser om församlingen. Det står lite grann, men så börjar man på något sätt skrapa på ytan eller fundera. Så märker man att det här är ju liksom bara 10% av allt det som finns under ytan där. För jag har lärt mig att det är så att isberg fungerar. Det är 10% man ser och 90% man inte ser. Så vi ska läsa några sådana avsnitt idag och bara komma in i den här tanken. Vad är det att vara församling? Vad innebär det? Vad är vår identitet? Och inse att församlingen och kyrkan är så mycket större än vad jag någonsin har tänkt eller trott. Det går långt utöver våra ambitioner och vår vilja kring att vara församling. Och det tror jag kan uppmuntra oss, göra oss stolta och ge oss energi till att vara en församling på det sätt som Gud har tänkt att vi ska vara församling. Vi ska börja med att läsa Efesierbrevets 3:e kapitel, vers 8-10. Och bara se vilken plats har församlingen i den här världen, i den här skapelsen, i allt det som Gud har skapat. Efesierbrevet 3, vers 8-10. Där säger Paulus så här: jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dolt hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. När Paulus ska beskriva församlingen och sätta in församlingen i en sorts sammanhang så nöjer han sig inte bara att tala om världen, utan han sätter in församlingen i ett kosmiskt sammanhang. Alltså nu skulle himlarymderna, andemakterna, alltså det är inte bara jorden, utan det är liksom hela universum man tänker. Där har församlingen en nyckelroll. Snacka om att på något sätt lyfta upp församlingen till en nivå och tala om församlingen som något helt avgörande för det som Gud är på väg att göra i den här skapelsen, i hela universum. Och vad är det som Paulus då förmedlar till församlingen och vad som ges till församlingarna? Jo, han säger det är den outgrundliga rikedomen i Kristus. Och så säger han hemligheten som från början varit dold hos Gud. Alltså det här är ju mäktiga beskrivningar av vad som på något sätt ges till oss som församling. Som ges till den lokala församlingen och den världsvida kyrkan. Den outgrundliga rikedomen i Kristus. En hemlighet som har varit dold från början. Alltså i tidsperspektivet så talar han om församlingen som att den har på något sätt funnits med i Guds tanke. Och nu finns ni med i det här. Ni som finns med i församlingen. Och det är det här som kyrkan på något sätt har getts. Och som kyrkan har fått förtroendet att gestalta. Och jag väljer ordet gestalta medvetet och inte använda ordet förvalta. För att ordet förvalta är lite mer passivt, tänker jag. Det är på något sätt någonting vi har i våra händer och så ska man fundera, vad ska vi göra av det här? Men det Gud ger till församlingen, det han på något sätt har lagt ner i församlingen, det är någonting som vi i våra liv och i vår gemenskap ska gestalta. Alltså det är någonting som ska gå på djupet. Det är ingenting vi förfogar och över liksom håller i vår hand, utan det är någonting som är större än till och med våra liv. Och det krävs en hel gemenskap för att på något sätt gestalta det som Gud vill gestalta i församlingen. Så kyrkan, det är, tänker jag, att tillsammans få ta emot den outgrundliga rikedomen i Kristus och att tillsammans som gemenskap få utforska den. Det är en sån här programförklaring. Vad innebär det att vara församling? Jo, att ta emot den outgrundliga rikedomen i Kristus och att tillsammans få utforska den. Och vi hör ju på ordet som används, den outgrundliga rikedomen. Det där tar aldrig slut. Det blir bara större och mer, ju mer på något sätt vi upptäcker. Och så tror jag att församlingen också då är en gemenskap som tillsammans får upptäcka hemligheten som har varit dold från början. Allting är liksom inte klart och tydligt, men tillsammans får vi tränga in i den hemligheten som är ytterst Gud själv och hans plan och tanke med den här världen. Så vi förmedlar inte bara en information. Här är informationen, ger den informationen vidare. Utan det handlar om på något sätt att ta emot i sitt eget liv, att gestalta det och så bli ett tecken i den här världen för vem Gud är och det han vill. Så vad säger man på det? Ja, välkommen till Fiskebäcks missionsförsamling. Alltså vilka anspråk som görs i Bibeln. Vilken beskrivning av den gemenskap som vi är tänkt att vara. Det är liksom inte bara en liten förening så där i allmänhet som har ett gemensamt intresse. Utan det är så mycket, mycket större. Så att som medlemmar i församlingen som delar den här gemenskapen så är vi indragna i någonting så oerhört stort som vi aldrig helt och fullt kan, tror jag, förstå. Och vi är indragna i den hemligheten som består i att Gud verkar i den här världen, i den här skapelsen och till och med i universum. Och vi har ju precis firat påsk. Och på långfredagen så vet vi att Jesus på korset säger bland annat: det är fullbordat, eller hur? Och så skulle man kunna tänka efter att ha sagt det när Jesus möter sina lärjungar igen, så skulle han utifrån ha sagt att det är fullbordat, kunna säga till dem: vänta här tills jag kommer tillbaka. Men det är inte det han säger. Han säger inte sitt och vänta tills jag kommer tillbaka. Alltså det är fullbordat i den meningen att skadan mellan mänskligheten och Gud, mellan människa och Gud, den är reparerad. Där är det fullbordat. Alltså vägen till gemenskap med Gud, den är öppen. Det är fullbordat. Och det kan inte vi på något sätt lägga till något eller dra ifrån något. Det är ju Kristus som på något sätt fullbordar den relationen och reparerar den skadan. Men Guds fortsatta verksamhet, den pågår. Alltså det är inte fullbordat. Eller, ja precis, men det är inte slutfört. Alltså Guds plan i Kristus är fullbordad, att reparera skadan. Men Guds plan för hela skapelsen och uppdraget, det är inte utfört än. Och där kommer församlingen in. Där kommer du och jag in. Och det är det som gör livet så oerhört spännande som kristen och som en del i en kristen gemenskap. För vad säger Jesus till sina lärjungar? Han säger inte sitt kvar och vänta här tills jag kommer tillbaka. Bland annat i Johannes evangeliet så säger han så här: som fadern har sänt mig, sänder jag er. På samma sätt som Jesus då, som är ett med fadern, sänds till jorden för ett uppdrag, så säger han: på samma sätt är ni nu ett med mig och fadern, och ni sänds på samma sätt till den här världen. Det är fullbordat i meningen hela relation, men uppdraget är inte slutfört i och med Kristus. Och det är där församlingen kommer in, och han kopplar ihop församlingen så starkt. Alltså kyrkan är ju fortsättningen på Guds sändning till den här världen. Det är där du och jag befinner oss om vi befinner oss i en församling. Alltså fadern och sonen var ett, och på samma sätt är församlingen och Kristus ett. För vad är församlingens centrum? Jo, det är tron på Jesus Kristus. Det är så vi har formulerat det i vår gemenskap. Här är tron på Jesus Kristus centrum. Och i det så ligger ju relationen med Jesus Kristus. Och i dopet är det ju som vi förenas med Kristus. Vi blir ett med Kristus. Ni hörde det läsas och sägas, och ni fick se det demonstrerat i den kanske vackraste akten vi har i dopet. När en människa förenas med Kristus, blir ett med Kristus. Och om du inte är döpt och finns med i gemenskapen, så är ju nu dopgraven uppvärmd. Och vi kan hålla den uppvärmd till nästa söndag. Om det är så att du skulle känna att ja, men det är där. Att få på något sätt uttrycka och gestalta att jag är ett med Kristus. Om du inte har gjort det så finns möjligheten, säger jag. Dopgraven är öppen. Här finns vatten. Vad hindrar att någon döps? Men den här tanken, den här relationstanken att bli ett med Kristus, den är inte bara på individnivå. Utan Paulus, han tar det ett steg längre och talar om gemenskapen, församlingen som ett med Kristus. Och vi ska läsa ett avsnitt till i Efesierbrevet, och det är Efesierbrevets 5:e kapitel. Och det är en del av en så kallad hustavla som finns i breven. Och hustavlor handlar mest om hur han försöker på något sätt ge dem lite råd, hur de ska förhålla sig till varandra. Oftast handlar det om familjer, liksom fäder och barn och man och hustru och så vidare. Men i den här hustavlan så verkar det som att han börjar med den ansatsen. Men han är så uppfylld av vad församlingen är så att han kan inte låta bli och på något sätt landa i församlingen. Han börjar tala om äktenskapet. Vi ska läsa de verserna i kapitel 5, vers 21-33. Vi läser dem och så sen ska jag bara på något sätt plocka ut och läsa det som Paulus säger om församlingen. Alltså vi läser ju lätt de här verserna och tänker äktenskapet. Men läser man det så märker man att Paulus svänger nästan över och talar mer om församlingen och förhållandet till Gud och Kristus. Och låter på något sätt äktenskapet bli en bild av det. Ja, vi läser så får ni höra. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor fogar er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den, så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Alltså han kan inte riktigt bärga sig. Han börjar tala om äktenskapet. Men han glider över på församlingen. Och hur församlingen är på något sätt ett med Kristus. Han säger att kyrkan är Kristi kropp. Vi är tillsammans delarna i hans kropp, som bildar hans kropp. Kristus är kyrkans huvud och dess frälsare, säger han. Kristus är alltså församlingens utgångspunkt och centrum. Kristus har älskat och utlämnat sig själv för kyrkan. Ja, det var det vi firade förra helgen på påsken, va? Kyrkan då ska underordna sig Kristus, och det är på grund av hans kärlek och offer för kyrkan. Därför att Kristus har redan på något sätt överlåtit allt, hela sig till kyrkan. Och in i den kärleken så får vi på något sätt underordna oss och överlåta oss till Kristus som församling. Och Kristus förser kyrkan med näring och sköter om den. Alltså det finns en aktivitet från Kristus sida i att på något sätt försöka ta hand om det som är hans egen kropp. Alltså vilka bilder. Och sen gör han kanske det mest vågade uttalandet här. Han tar ord från första Mosebok. Citerar första Mosebok och citerar det här om att därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. De två ska bli ett. Så säger han, men jag låter det här syfta på kyrkan. Alltså han målar upp bilden av att Kristus är med sin far och sin mor. Men han lämnar sin far och sin mor för att bli ett med sin brud, med sin församling. Alltså så intim, så nära, så varm är den relationen mellan Kristus och församlingen. Alltså ni hör, han tar i när han ska beskriva vad församlingen är. vad församlingen har sin identitet i, vad församlingen har sitt ursprung i. Och så målar han upp den här bilden av att Kristus har lämnat far och mor för att förenas och bli ett med sin kyrka, med församlingen. Och i det här då säger han ju, ligger ju en stor hemlighet. Det rymmer en stor hemlighet. Och det är den hemligheten som vi som församling är en del av. Som vi som gemenskap på något sätt delar med varandra. Hemligheten att få bli ett med Kristus som gemenskap. Så visst är det en spännande resa vi ska göra nu, tänker jag, de här 5 söndagarna. Att få på något sätt komma in i de här texterna och på ännu bättre sätt förstå vad innebär det att vara en församling. Att bli ett med honom. Och ett sätt att uttrycka att vi är förenade med Kristus och med varandra, det är ju nattvarden som vi alldeles strax ska fira. Vi läser ju bland annat orden att så är vi fast många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Det uttrycker ju det här, att få bli ett med Kristus som gemenskap med varandra. Och i nattvarden så erbjuds vi möjligheten att svara ja på Guds inbjudan att bli en del av det som Gud har tänkt. För hela kosmos, alltså för hela universum. Det är där han placerar församlingen. Att vi får bli en fortsättning på Guds sändning till den här världen. Det är den inbjudan som ligger i nattvarden. Och det är en inbjudan som jag tänker för mig, för mitt eget liv och för oss som gemenskap verkligen vidga perspektivet. Vad fantastiskt det är att få vara en församling och inte vara en fotbollsklubb. Alltså vi har ju en helt annan utgångspunkt och ett helt annat uppdrag. Och vi får vara en del av det. Nu ska vi be. Och sen ska vi få in i nattvarden efter en sång. Jesus Kristus, tack att du lämnade din far och din mor, som det står i texten, för att bli ett med din kyrka, med din församling. Tack att du finns i vår gemenskap genom din heligande. Och Herre, jag ber att vi idag och i veckorna som ligger framför ska få ännu mer tränga in och upptäcka vad det innebär. Att ännu mer få ta del av den hemligheten och den outgrundliga kärlek och vishet och allt som finns i detta att få vara ett med dig, Kristus. Herre, tack att du inbjuder oss till detta i nattvarden. Och jag ber att vi var och en ska få svara utifrån där vi finns i våra liv, Herre. Tack, Herre, allt det du har anförtrott oss i din plan för den här världen. Tack för den nåden. Hjälp oss att gestalta det på bästa sätt. Vi ber om det här i ditt namn. Amen.